I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Jag sitter med Alexander Ståhle, forskare på KTH, forskar kring stadsbyggnad och framtidens städer egentligen. Och då frågar man sig, hur kommer framtidens städer se ut? Vad säger er forskning?
Ja, jag har jobbat med forskningsprojekt de senaste 5 åren på KTH med en framtidsforskare från MIT. Och där kunde vi identifiera 4 huvudsakliga drivkrafter för framtidens städer. 2 av dem som vi såg, det här var man som liksom, experter som vi frågade ganska eniga. Det var urbanisering, förtätning och ökad trafik i städerna. Och den andra var teknologisk utveckling. Alltså att vi kommer att få en ökad digitalisering av våra transportsystem och våra mobila appar och allt det där. Va? Vi hade 2 osäkra drivkrafter för framtiden. Det var dess tillgång på energi. Alltså kommer vi att se en peak oil eller hur kommer vi ha samma tillgång på billig energi som vi har idag? Så det var den osäkerheten för framtiden. Och den andra är hur kommer våra sociala system att se ut? Kommer vi se mer av offentlig planering och styrning? Eller kommer vi låta marknadskrafter och gräsrötter så att säga, påverka framtiden?
Förtätning säger du, det är intressant. Det pratas ju väldigt mycket om att städerna ska bli ännu tätare. Men går det att förtäta ytterligare? Hur kommer det se ut konkret?
Alltså det har ju ända sedan 80-talet pågått en förtätning av städerna. Det var ungefär vid 80-talet som städernas tillväxt liksom vände sig inåt. Det pågår ju fortfarande en utglesning och en utspridning av städerna, men ungefär från 80-talet så har det blivit en kraftfull förtätning av de flesta stora städer i västvärlden i alla fall. Och det betyder att man letar efter centralt belägen mark, och det har ju varit gamla hamnområden, industriområden, och ta Göteborg till exempel, de har ju jättemycket mark fortfarande, så man kan ju bygga i 100 år fortsatt i extremt centrala lägen. Stockholm börjar den marken ta slut, och då tittar man ju på hur mycket kan man lägga i befintlig bebyggelse, alltså i befintliga stadsdelar och bostadsområden. Och där har vi ju gjort en analys där vi kan se att det finns faktiskt relativt mycket mark kvar, även i ganska centrala lägen. Vi har ju mycket trafikområden till exempel med stora barriärzoner och så som det går att bygga i. Helsingfors nu till exempel tittar på hur man kan bygga om de stora infartsvägarna till stadsgator och därmed förtäta på det sättet. Så att, vi har väl ärvt ett ganska glest och brokigt stadslandskap liksom från 1900-talet. Och det som kommer hända, tror jag, de närmsta liksom i vårt århundrade här, det är ju att försöka gå in i den strukturen och kanske reparera en del av glapp och luckor och konstigheter som liksom skapades under den tiden.
Det pratas ju mycket om det att vi har byggt fel sorts städer som inte folk egentligen vill bo i. Men hur vill folk bo?
Ja, det är ju en fråga som alla som sysslar med planering har framför sig varje dag. Jag har ju haft förmånen och i mitt konsultföretag Space Group då, liksom jobbat med en analys av bostadsmarknaden. Alltså vad är det för faktorer som driver värdet och efterfrågan på bostäder? Vi har gjort dels en studie av Stockholmsregionen, dels en studie av Köpenhamnsregionen, en i Halmstad, och vi håller på nu med Göteborg. Och man kan säga att det som utmärker de resultat som vi ser, det är den analys som vi har gjort i Stockholm och Köpenhamn. Det är där man kan säga att resultaten från studien är att människor efterfrågar närhet och biloberoende.
Det du beskriver nu, hur väl stämmer det överens om hur vi verkligen bygger? Ligger vi i fas med vad människor vill och hur våra städer utvecklas?
Ja och nej. Det byggs... det byggs just nu stadsmiljöer av hög kvalitet i centrala lägen där man förtätar och utvecklar stadsmiljöerna. Men jag kan också se att vi fortsätter att reproducera de gamla modeller som skapades liksom på mitten av 1900-talet, det man brukar kalla för modernismen. Alltså en slags industriellt förenklat byggande där man på något sätt definierar stadsutveckling som att byggande hus och bostäder för sig, vägar för sig, arbetsplatser för sig, centrum för sig. Och vi kan ju idag se att
för de... enhetligt istället för mer kaos helt enkelt kan man säga.
Nej, men eller alldeles för separerat istället för integrerat. Och uppdelat istället för blandat. Och så att vi har ju en byggindustri och en planeringslagstiftning. Alltså det finns ju inbäddat i våran planeringslagstiftning och de lagar och regler som styr vårt byggande idag att vi ska fortsätta med den typen av industriellt förenklat byggande där vi på något sätt ska försöka minimera konflikter istället för att maximera mervärden. Och nu så, det här är ju någonting som är, blir allt mer uppmärksammat och det är ganska problematiskt. Vi har ju skyddszoner för allt möjligt som gör att liksom allting separeras från vartannat. Fast egentligen så är det som staden i grunden handlar om är att skapa utbyten och möten mellan människor. Det är därför städer finns. Därför att man vill komma nära varandra. Och det är fullständigt absurt att människor flyttar till städer och sen när man väl är här tvingas till exempel ta bil till att lösa sina vardagliga ärenden eller gå över stora barriärer för att man ska ta sig till park eller så vidare. Så att jag tror att det finns, alltså som vi ser så finns det ju otroligt stor potential i den stad vi har byggt idag för förbättring.
Finns det några föregångsstäder då, där vi redan nu kan nästan se in lite i framtiden som ligger långt fram och som du gärna tittar på för att lära dig någonting om framtiden?
Ja, alltså det är väl som i huvud taget med svenska städer. Generellt att man kan hitta frön av framtidstänk i många moderna städer idag. Jag menar, Zürich har är väldigt föregångare.
Varför det?
Men man har en väldigt progressiv syn på man har en välutbyggd kollektivtrafik och man satsar på stadsmiljön. På högkvalitativ stadsmiljö, kompakta städer. Och det gäller många städer i Tyskland som man också satsar på kvalitativa gatumiljöer till exempel, torg och parker och så. Men jag tycker man hittar ju i Europa en slags moderna varianter av den högkvalitativa kvarterstaden man ska säga som vi har fått med oss kanske från 200-300 tillbaka i tiden. Men vi kan ju också se i Asien att det finns många spännande projekt där man verkligen försöker och så här, nu bygger vi framtidens stad. Man kan ju se frön till och med i såna som i Singapore eller Seoul eller i Tokyo liksom, där finns en där man har en tät kompakt stad som samtidigt erbjuder liksom, i en mänsklig skala med levande gatumiljöer och parker och så.
I Sverige då? Finns det några föregångsstäder här?
Ja, men jag kan tycka att på planeringsstadiet så finns det väldigt många spännande saker på gång. I Stockholm så har vi ju till exempel Slakthusområdet och Söderstaden som tror jag kan bli jättebra och intressant. Vi har planer på gång överhuvudtaget i innerstadens expansion. Allting som är från Alvik till Liljeholmen till Norra Djurgårdsstaden, Hammarby Sjöstad är ju någonting liksom som är tycker jag, på gång och blir något intressant. Sen tittar man på planerna i Göteborg och hur man tänker sig framtida utbyggnaden av den centrala staden, alltså över till Hisingen, Frihamnen, så ser de planerna väldigt spännande ut. Malmö har ju varit väldigt progressiva länge, byggt ut på samma sätt i gamla hamnområden, det här Bonolett och Västra hamnen som har visat sig väldigt framgångsrik. Så att det finns bra exempel och de är på gång.
Slutligen, Vad tycker du att politiker kan lära sig av er forskning och vad ni har kommit fram till?
Alltså, vi tog ju fram i vårt forskningsprojekt tre scenarier som vi vaskade fram utifrån de här trendinventeringen som vi gjorde. Vi fick ju 400 experter och lägga in tusentals trender som vi sen sammanfattade i tre scenarier. Det var ekostaden, teknostaden och fristaden. Och man kan säga att ekostaden, det är liksom låg energi, mycket kollektivtrafik, cykel, lite enkelt förklarat. Teknostaden mer av kanske Singapore sol, självkörande bilar så, va? Och sen så fristaden kanske mer av bilstaden 2.0, alltså en utveckling. Och när man visar bilder på de stadsmiljöerna, de här tre olika stadsmiljöerna, så är det i princip ingen som säger att den där staden vill jag ha när man visar bilden på fristaden eller bilstaden. Alltså när vi visar bilder på stadsmiljöer där stadsmiljön har fyllts upp av massa privatbilism. Men när man visar bilder, det blir så konkret, när man visar bilder för politiker och för experter och när det gäller de här framtiderna, så är det så tydligt att det där är ingen framtid. En stad full med massa bilar är ingen framtid som någon egentligen vill ha. Man vill gärna ha kanske bilen själv som man känner nu för att jag behöver den, men helst vill man att ingen annan ska köra. Och jag tror att det är det stora medskicket från forskningsprojektet, att vi har en möjlighet att göra stora förändringar i framtidens stad, och det kan också ge oss möjligheten att lösa massa andra hållbarhetsproblem.